Det här avsnittet av Sanny och Svensson är sponsrat av Amazon Prime Video. Om du lyssnar på den här podden så har du förstått att hockey är mer än bara tre perioder på is. Om man lever hockey, sover hockey och äter hockey så är man inte nöjd när slutsignalen ljuder. Man vill ha mer. Därför tror vi att du kommer gilla dokumentärserien All or Nothing på Amazon Prime Video, där William Nylanders Toronto Maple Leafs är ett av lagen som följs av Amazons kamerateam närmare än någonsin. Hos Amazon Prime Video hittar du även en massa andra sportdokumentärer om allt från NFL till den rykande färska Rooney för dig som gillar engelsk fotboll. Testa Amazon Prime Video gratis i en månad på primevideo.com. Nu, Sanny och Svensson.
Podplay.
Sanny och Svensson är tillbaka och nu gör vi det för hundrade gången. Vi har alltså kommit till det hundrade avsnittet. Det är ett riktigt jubileumsavsnitt. Och trots att det är 100 vi har kommit till så fortsätter vi ändå med tröjnummer. För det finns faktiskt en hel del spelare som har burit det här numret på sin tröja. Har du några framför dig?
Det är ju ett jubileumsnummer, föreningar som har fyllt 100. Men Djurgården hockeysektion fyllde ju 100 år i lördag. Så det firade de inför matchen. Men spelet på isen, det värmde ju inte. En annan, eller några andra som haft nummer 100. Andreas Dackell, Pelle Prästberg, Anders Huss, han hade i Timrå, Igor Vlasov i Team Kiruna, Viktor Ren såklart i Strömsbro och Uffe Ödmark i Modo.
Vi fortsätter på det här jubileumsspåret då, eftersom de flesta då har burit det med den anledningen. Daniel Sylvander, så sent som i veckan här när Modo Hockey fyllde 100, eller de fyller egentligen 101 den här året, men det har ju varit pandemisäsong. Även Olivia Karlsson i Modo bar det numret. Martin Karlsson i Leksand, Elin Lundberg. Vi har Kim Runemark alias Vunken i Tyringe. Vi har Peter Lundmark i Rögle, Jonas Blank, Christian Nyman i Boden Hockey. Och sist men inte minst har vi naturligtvis Jakob Silverberg, för vi kommer alla ihåg hur vass han var med tröja nummer 100 2012.
Det är fortfarande i spel. Silverberg tog undan järnkrok i den här positionen för Johan Larsson. Samlat Skellefteå försvar, Jakob Silverberg.
Ja du Sanny, nu har vi nått 100 avsnittet och när vi satte igång 2019 så tänkte jag, ja men det kommer vi dit, ja det gör vi kanske. Jag tänkte väl inte så mycket på det, men jag undrar bara, vad tusan ska vi göra nu, eller vad fan ska vi göra nu? Och på tal om att svära, jag fick faktiskt, vad ska man kalla det, ett påpekande här i veckan.
Har min mamma ringt dig?
Nej, det har hon faktiskt inte. Det har hon faktiskt inte. Men det var faktiskt en av det kvinnliga kön som påpekade för mig i veckan att Sanny svär väldigt mycket.
Ja, jag har en tendens att göra det i det här forumet när man blir liksom engagerad i något ämne. Är jag i tv, i studion eller liksom kommenterar en match, då är man ju mer sansad, man liksom resonerar. Då är det sällan jag svär. Men jag har också noterat det när jag lyssnar igenom avsnitten och måste jobba med mig själv där. Så att en bra iakttagelse, jag ska skärpa mig.
Ja, det är bra. Du, Viktor Ekström har skickat in här. Sen när ni har gjort 100 så kan ni ta upp en fakta kring det nummer, till exempel 101 utvisningsminuter under samma säsong, om ni fattar vad jag menar. En rolig fakta på siffran som avsnittet gäller så att säga.
Jag tror vi faktiskt ska testa det. Vi kommer kopiera Sporthuset, podden med Lasse Granqvist, Tommy Åström, Jens Fjällström bland annat. De har i sitt intro, de är uppe på 337-38 nu, men de har en siffra, så får man via Twitter eller sociala medier eller mail eller vykort för den delen skicka in då tips på till exempel den här spelaren gjorde 101 poäng eller hade 101 utvisningsminuter. Så vi testar det till nästa vecka, att vi kör 101, så ser vi hur flödet blir om vi hittar en balans i det. Så vi kopierar Lasse, Tommy och Jens Fjällströms koncept rakt av faktiskt.
Ja, men det tycker jag låter bra. Det var länge sedan vi fick vykort förresten.
Ja, vad hände med det egentligen?
Ja, jag vet inte, men det var länge sedan.
Har du varit inne på redaktionen och kollat om vi har fått något vykort till att börja med?
Nej, men jag brukar bli uppdaterad i alla fall. Det är väl Anneli som skickade där i början en del i alla fall.
Ja, vi saknar Annelis vykort, det gör vi faktiskt.
I den allsvenska tabellen är det ju två lag som har gått över 100. Det är Modo på 100 och HV71 på 114. Men en sak i den här tabellen kan vi slå fast, efter Södertälje ändå tog 2 poäng mot Vita Hästen under helgen här. Kommer de få kvala eller inte?
Den pikanta lilla detaljen som inte är så liten för er som minns, så tappade ju Västerås 5 poäng i samband med det här att de tog in 2 ryska spelare som då inte hade registrerats på ett korrekt sätt, där Västerås hade pratat med både förbundet och Migrationsverket. Södertälje anmälde. Och den intressanta detaljen är att Västerås reser till Almtuna eller Uppsala och möter Almtuna i sista matchen. Jag tror, alltså, jag bara tänker mig in som spelare. Det är klart att tusan att Västerås-spelarna var ruggigt förbannade i samband med de här pengavdragen. Patrik Zetterberg, sportchefen, tränarna, alla. Som spelare då täcker det där skottet när man vet att vi kommer sluta, oavsett vad som händer, så kommer vi sluta på en femte plats. Det är liksom, det finns ingenting. Varför ska man då spela en spelare som kanske är lite skavanker? Det här liksom jobba, kämpa, slita, få ut pucken. Man kommer göra sitt bästa, men man kommer inte göra det lilla extra. Så att där biter ju tillbaka, förlåt jag skrattar, det biter tillbaka så det här är lite rumpan där.
Ja, men dessutom så har ju Västerås visat upp någon form av uppåtgående form här inför slutspelet. Jag tycker man gjorde en bra insats i Umeå i fredags till exempel. Att man hittar ett sätt att vinna mot Björklöven borta. Björklöven kommer tillbaka men man vinner ändå matchen. Att man har fått en god känsla i gruppen efter den, så det spelar ju egentligen ingen roll alls vad man gör i Uppsala på onsdag.
Nej, det gör det inte, och det betyder ju att jag tror att det blir Troja och Södertälje. För Södertälje, visst, de lär ju vinna sin sista match. Jag har ju stor chans att göra det. De möter ju Troja borta i sin sista fight. Det är en målskillnadshistoria. Om Södertälje vinner, Almtuna förlorar. Men jag tror att Almtuna kommer ta poäng i den sista matchen och säkert vinna också mot Västerås.
Annars så kan det faktiskt bli en lite halvrolig situation. Det är faktiskt Erik, en lyssnare här, som har noterat det. För att Almtuna står på 129-174. Södertälje står på 125-174. Om vi leker med tanken att det blir 4-1 till Södertälje i deras match och att Västerås vinner med 1-0 mot Almtuna, så slutar de på en identisk målskillnad och identiska poäng. Vad är det då som avgör? För internt så ser jag i alla fall att Almtuna plockar 2 poäng mer än Södertälje. Det måste ju nästan vara det interna som går efter målskillnad, va?
Ja, eller är det kanske till och med inbördesmöten? Jag låter det vara osagt. Det är helt osannolikt att det ska kunna hamna, att man trattar ner efter 52 matcher, samma poäng, samma målskillnad. Jag ser det som osannolikt faktiskt. Så att jag har inte satt mig in riktigt i den. Men jag vidhåller fortfarande. Jag säger inte att det blir en läggmatch, men jag tror inte att Västerås-spelarna kommer liksom gå den där extra milen som man säger ibland.
Det som man ändå tittar efter här nu, den allsvenska tabellen, när den nu drar ihop sig till slutomgången, det är väl ändå vilka lag tar sig in på topp 6. För det kommer krävas topp 6 om du överhuvudtaget ska utmana, att du går till en kvartsfinal. Du behöver offra någon kraft där när du kanske ska ställas mot HV i en kvart eller semifinal. Och där är ju faktiskt 3 lag som slåss om det nu. AIK är ju borta ur den leken nu, efter att de är borta. De torskade mot Tingsryd ganska stort under helgen här. Så det handlar ju om Mora, Kristianstad och Västervik. Vilka tror du? Så ska jag säga vilka jag tror.
Jag tror att Mora tar den där platsen. Nu, visserligen Västervik har 2 matcher kvar. Går Växjö, eller Västervik rent i de matcherna, så landar ju de in på 82 och Mora kan som max nå 81. Men jag tror att det är Mora som kommer knipa den där 6:e platsen. Jag tycker av de lagen så är det de som är bäst. Kristianstad känns som att luften har gått ut dem lite. Kristianstad är väl SHL:s svar på Oskarshamn, där jag också upplever att luften har gått ur.
Ja, men jag tror faktiskt att Västervik har en bra chans. De trivs i underdog-stämpeln och har varit där förut, så att man har det i egna händer. Så att, och de slog Mora här under slutet av serien på hemmaplan också, vilket då är direkt avgörande för att de faktiskt har chansen. Så att jag säger Västervik. Vi är i alla fall överens om att Kristianstad inte reder ut idag.
Men det betyder ju att vi med största sannolikhet kommer ha en kvartsfinal mellan Björklöven och Västerås. Jag hade ju på sätt och vis gärna sett att Björklöven gick om Karlskoga för att man fick det där derbyt, om man får säga det så. Det är inte riktigt ett derby. Eller det är E18-derby för tusan.
Ja, men det är det ju. Och de möttes faktiskt förra året också i slutspelet ju.
Precis. Och nu har ju Västerås en helt annan slagstyrka den här säsongen än man hade i fjol. Så det skulle kunna vara intressant. Men såklart, jag tackar inte nej till Björklöven Västerås heller. Karlskoga om Mora eller Västervik där.
Ja, nej men exakt. Karlskoga mot Mora vore faktiskt en intressant match. Och så blir det då Modo och HV71 mot något av play-in-lagen. Det kanske blir Modo mot AIK och så HV mot Västervik då.
Det blir en härlig vår vi har framför oss.
Och du, jag får bara säga en grej på tal om hockeyallsvenskan. Det är ju ett utgående kontrakt bland dina kollegor. Harald Lyckner, han går upp mot pensionsålder. Han är född 57, så att det är ju dags för pensionen nu, eller?
Ja, gubben måste ju, han måste ju lägga ner snart, helt ärligt. Jag måste få jobba mer med hockeyallsvenskan. Och som han då, han ska göra alla matcher, sitter där på hammar och surar om man inte får göra en match liksom. Så det är väl dags att bryta kontraktet med Harald.
Nej, men det är det faktiskt inte, för att jag fick faktiskt höra att vår vän Harald är klar för en säsong till många stora glädje ute i hockeyallsvenskan. Jag vet att Björklöven-fansen älskar honom bland annat väldigt mycket.
Nej, men alltså Harald är ju härlig. Men du menar att du avslöjar ett avslöjande om min kollega och vän Harald Lyckner?
Ja, det gör jag. Harald är klar.
Det är snyggt. Fan, du har koll på allt alltså. Ja, herregud.
Jag tycker vi går rakt på sak på det som har varit väldigt förekommande här i kommentarsfältet på när vi skickade ut frågan. Och du kunde ju inte hålla dig heller från att till och med skriva en krönika om det.
Vad håller jag på med? Nej,
alltså jag skrattade som tusan när jag läste. Varför gör jag detta? Nej. Varför ska jag sätta mig på den här höga hästen? Varför ska jag utsätta mig för den här kritikstormen? Ja. Berätta hur du tänkte.
Nej, men alltså jag kan ju på sätt och vis irritera mig på det här som finns. Att det är en sån här... Det är liksom en frustration, irritation hela tiden mot storstadslagen, i det här fallet Djurgården, liksom att alla ute på landet. Jag vet själv hur det var när jag spelade Timrå, och det var, ja men de får göra vad som helst, och man åkte och tyckte lite synd om sig själv där liksom, att vad fan, alltså Djurgården är ett bottenlag, varför ska man liksom irritera sig över dem? Alltså, och det är ju så här, alla går ju igång på Marcus Sörensens tackling. Jag kan säga så här, Gustav Rydahl i Färjestad, han hade en tackling som jag tyckte till och med var fulare på Jack Connolly i Luleå. Har du läst eller hört någonting om den tacklingen? Har det varit någon...
Överhuvudtaget ingenting, och jag har knappt sett någon Luleå-fan förekomma med.
Jag tycker att den tacklingen nästan är fulare, men det är ju, nu är det Marcus Sörensen, och jag kan säga Marcus Sörensen, han balanserar ju på en liksom ett hårstrå ofta, och han går ju över gränsen. Det som hände i våras där när Emil Heinemann, eller i höstas när han dunkade Emil Heinemanns huvud i isen, det var ju helt förjäkligt. Det är klart att han skulle bli anmäld där, men att han skulle bli anmäld för den här på Rodrigo Abos, absolut inte. Om inte Rydahl blev anmäld, det är klart inte han ska bli anmäld. Om inte Andreas Borgman blev anmäld på den tacklingen gjorde på William Eklund, det absolut inte ska bli anmäld. Och folk skriker på 10 matcher. Felix Svenningsson fick 6 matcher i Modo, och liksom, det tyckte man var rätt. Oj, det höjde man på ögonbrynen här.
Ja, men det är trots allt så att det är väldigt vanligt förekommande här. Stimblad, Lasse Persson, Patrik Strid, Leon N, Mattias Dahlgren, Mifster, Justus Ekström. Det är bara några av dem som vill ta upp detta. Och Robin Söderlund skriver följande. Djurgården särbehandlas av disciplinnämnd och domare. Det är för många händelser nu för att man ska kunna påstå motsatsen. Sörensens armbågstackling i helgen. Söderlunds tackling i ryggen på Bischel. Sörensens överfall mot Heinemann i september. Listan kan göras lång. Varför är det så här?
Men vi börjar med det här. Den här Sörensen på Heinemann. Absolut. Den skulle anmälts. Men kollar man historiskt så finns det alltid situationer som borde ha blivit anmälda. Jag minns för några år sedan Magnus Nygren hade tackling på en Modospelare på öppen is. Det var ju så jättefult. Och den blev inte anmäld. Va? Jag bara kan relatera till mig själv. Jas Johan så drog en klubba rakt över käken, drog ut 2 tänder i ett slutspel. Det vart inte anmält. Alltså det finns ju...
Men det är ju så en annan tid. Det är väl en annan tid, väl ändå konstatera.
Jo, absolut. Men det finns ju alltid, om man kollar över åren, så finns det ju alltid situationer som inte har blivit anmälda, som borde ha blivit anmälda. Men om vi då börjar med den här Söderlunds tackling på... Alltså den är ju inte... Varför ska den anmälas för? Leon Bischel, han vrider upp lite. Alltså Söderlund kan ta ett bättre beslut, absolut. Men det är inte så att det ska vara matchstraff. Bara för att Bischel skadar sig. Absolut inte. Sörensen, definitivt inte. Det kunde varit en tvåa, till och med en femma. Men alltså inte en femma så råkar av matchen. Det kunde det ha varit. Men avstäng, absolut inte.
Jag reagerar också på, för det kom ju något klipp här när Sörensen gör en battändning på Jakob Blomqvist i veckan också. Att då reagerar väldigt många. Och då tänkte jag, nu känns det ju ändå som att det har blivit en viss jakt på Marcus Sörensen. För jag tänkte bara, så farligt var det väl faktiskt inte.
Nej, men där ska jag också säga, alltså det som Marcus Sörensen gör, han sätter ju domarna, tycker jag, en jävla pissig sits, ursäkta att jag svär där, för att jag menar, alltså, han gör ju en butt-ending rörelse och när man gör den och träffar, oavsett hur hårt du är eller inte, så ska det egentligen vara 5 minuter och det är matchstraff. Är det till och med en skada, då kommer det bli avstängning. Där hade du kunnat tagit en femma, absolut, men det blir också en situation där du är liksom i form av, oavsett Skandinavium eller Luleå eller Timrå eller vad det är, du är en hemmaplan, och då som domare att ta det när du liksom, oj vad är det som händer här, och så är det liksom periodpaus och sen, och vad var det som hände egentligen, ungefär så. Det är klart att det hade kunnat varit en femma, men är det, tar domarna då inte för att det är Djurgården, då landar man in på att då är domarnas integritet du pratar om. Tror du någon har sagt till domaren, eller tror du någon har sagt till Per Lidin som sitter i referensgruppen, eller Pontus Petterström, du, bara så att ni vet grabbar, ni sitter ju nu i referensgruppen, men då gäller inte samma regler för Djurgården. Tror du Per Lidin skulle sitta där då? Nej, men du hör ju jävla inte. Dumt det låter. Och sen får man,
nej,
också,
det är klart inte är så. Det är klart sen, inte är så.
Nej, men sen får du skilja på olika saker. Alltså när saker och ting anmäls till disciplinnämnden, då kan ju de ta upp det. Alla säger lotterinämnden, disciplinnämnden, DIF-nämnden. Hade de fått sådana saker på bord? Vi vet ju inte hur det hade landat in. Till exempel som Tim Erikssons slowfoot som han fick då, eller gav på Bagenda. Jag tycker att Bagenda spelar över och ligger kvar. Alltså det var ju ingen fara med Bagenda. Han spelar över, tycker jag, väldigt mycket.
Men om vi bara lite snabbt bryter ner den här situationen som Sörensen har på Abols. Du som ändå har varit delaktig i spel, kan du förklara varför den inte är någonting att prata om vidare enligt ditt sätt att se det?
Kraften. Det är ingen vidare kraft i tacklingen. Det är en viss uppåtgående rörelse, absolut. Men den initiala kontakten träffar axeln på Abols och sen upp på armen. Sen är det en armbågsrörelse där jag tycker att han mer följer med armbågen än att det är en armbåg som träffar klockan till huvudet. Jag studerar bilderna, jag tittar på Abols huvudrörelse när man ser då hur huvudet slänger, och det tyder för mig att huvudet inte, att det inte träffar huvudet direkt. Det här är klart, det är ingen som sitter och kollar på de här sakerna, förutom då till exempel referensgruppen, och nu i det här fallet jag som kände mig manad att göra det när folk gick helt bananas. Och alltså, jag struntar väl fullständigt i om det är Djurgården, Timrå, HV eller alltså jag bryr mig inte om vilket lag det är. Jag måste ju bara, rätt ska vara rätt. Och det är klart att Sörensen, han måste liksom tygla till sig lite, för att om han balanserar på den här linjen så kommer det spilla över, och det har ju Djurgården inte råd med.
Där är ju en situation med Jonas Ahnelöf i Leksand där han träffar med en armbåg. Är det för att det är en renare träff med armbågen i huvudet än i tidigare under säsongen? Vet du vilken jag pratar om?
Ja, det är mot Luleå. Det var på, eller det var Nico Petri kanske det var i Luleå där i Leksand. Det är också en sån situation. Det hade lika gärna kunnat varit en tvåa. Jag tyckte egentligen en femma. Nej, inget matchstraff. Men då blev det en femma. Ahnelöf fick sitta kvar i bås. Jag tycker Nico Petri kommer lite lågt där. Det var lite slarvigt, klantigt. Men jag tyckte inte det var jätteful.
Vi ska inte fastna i detta träsket allt för mycket. Men jag kastar ändå in Daniel Adets lilla smäll på Eric Jellina också i den här leken. Hur ser du på den?
Ja, då, om man då får gradera det, så tycker jag den är mildare än den som Sörensen delar ut. För där är det tydligt att Jellina gör precis när Odette kommer, så gör Jellina, och det här är en avgörande detalj, att Jellina ändrar sin position på kroppen och huvudet ganska tydligt precis i samband med att den smällen sker. Därför tycker jag det är en tvåa, det är mer en olycklig smäll. Då är liksom, om man skulle gradera dem, så tycker jag Sörensen är ett snäppet värre än Odets. Den är mer liksom att olycklig, Jellina flyttar kroppen. Jag lägger inget ansvar på Jellina, jag ger det som en förklaring.
Sista grejen, jag hatar att älta det här nu, men Engsund slowfoot på Peggin i Timrå också. Om du jämför den med Tim Erikssons avstängning, som jag ändå har sett lite Timrå-supportrar göra, vad tänker du då?
Engsunds tycker jag mer är en tripp sweeping, en clipping liksom, än en bensvep. Två minuter skulle det ha varit i den matchen. Jag tyckte väl, när jag såg Tim Eriksson så tyckte jag, nej, det kanske inte skulle vara någonting. Men när man ser den där, att han liksom sveper med benet, men han ramlar också. Jag tycker att den är lite olycklig. Jag tycker dock att två matcher är ganska hårt i det här fallet. Först så tänkte jag när jag såg den, ingen matchstraff, men ett matchstraff när jag landat in i den, så tycker jag att det känns rimligt ändå. Men två matcher, lite väl hårt.
Nu slutar vi prata avstängningar och sånt.
Tack.
Nu pratar vi mer roliga saker. Djurgården och Örebro möttes ju i lördags, och efter en väldigt imponerande resa som Djurgården gjort den sista tiden, så fick de till slut smaka på en förlust mot ett Örebro som kom, man får säga, helt taggat. Man såg att Niklas Eriksson var ute i lokalmedia och sa: börjar det inte bli bättre så kommer det bli konsekvenser. Och det tog ju spelarna åt sig på absolut bästa sätt.
Ja, och det hör ju inte till vanligheten att Niklas Eriksson går ut på det sättet. För han är ju liksom ganska lugn, i alla fall utåt sett. Sen är det säkert i gruppen så kan han väl vara tydlig. Men det var ju en tydlig markering mot att han var väldigt missnöjd med laget. För att jag menar, Timrå gjorde det bra och starkt som vann där i torsdags. Men Örebro måste kliva upp bättre, och det gjorde man verkligen i Stockholm. Enrot förresten, 10 raka perioder har hållit nollan. 10 raka perioder på Hovet har hållit nollan.
Det är starka papper. Det var någon som skrev, jag tror det var hans brorsa som skrev att han är Mr. 100%.
Exakt, och satt säkert Tommy och familjen där på läktaren. Huddinge fostrade Enrot.
Vi ska återkomma till botten, för det är ändå många som vill höra kring det. Jag tycker vi går på det här topp 6-racet som ändå är väldigt, väldigt intressant. Det är tajt där, det är många lag, vet du tusan om inte Växjö och Frölunda också inblandade i det där. Men om vi tar två lag som ändå tampas där kring topp 6, det var ju Leksand och Färjestad som möttes i lördags, och du såg den matchen. Ska vi ta den där situationen med Gustav Rydahl också, Patrik Zackrisson? Nu leds jag in i den här skiten igen alltså.
Ja, men det är mycket frågor om de situationerna, men det var ju i alla fall i tredje perioden en situation när Rydahl och Zackrisson till synes krockade. Det blev nästan som att Rydahl knätacklade, eller var det någon kollision där. Rydahl ligger kvar och Zackrisson åker dit och knuffar till honom lite, och det här liksom, herregud, folk tyckte liksom att det här är Zackrisson, hur kan man göra något så här? Hur kan Leksand ha en sån kapten som beter sig så? Medan Leksands fansen, han filmar ju, men faktum är att Rydahl ibland, han är mer en fara för sig själv när han är på isen. Både jag och Fredrik Södersen som satt i studion i Stockholm, vi kollade på honom, fan, det är Rydahl som sätter ut benet. Och så var vi så här, är det verkligen det? Men det händer ju Rydahl. Han, liksom, han har knäskador. Han kommer få fler knäskador. Så det bara händer. Och jag förstår Zackrisson, för hans liksom, känsla där och då är ju att Rydahl, det är han som sträcker ut benet. Jag förstår att han toklackar Zackrisson i det fallet. Men sen blev det ju inget speciellt. Och Zackrisson efteråt, han var ju rätt, det var ju inget vidare med det. Rydahl klev av. Rapporterna säger dock att han kommer träna idag igen måndag. Så att, det är nog inga större problem.
Harald Mattsson, som är en trogen lyssnare, han skriver så här: Rydahls taktiska filmning efter en bentackling på Zacke. Lotterinämnden uppfintad på läktaren.
ja, alltså ja, det var ju lite min tanke också. Rydahl har ju faktiskt haft en liten tendens att spela över ibland. Även om Rydahl är en jätteduktig spelare, men han har en liten tendens att göra det. Men nu kan vi inte prata om matchen istället.
Ja, men det tycker jag. Fredrik Andersson har ju en spaning på Färjestad. Mittels intåg i FBK. Visst börjar försvarsspelet se ganska bra ut. Tycker man spelar kompakt i mittzonen och laget ser betydligt mer synkat ut än tidigare.
Definitivt, jag håller helt med. Det är en tydlighet i spelet med puck. Man är mycket mera, man spelar pucken mer i egen zon. Man spelar sig ut på ett tydligare sätt i egen zon. Vilket gör att man får kontrollera anfall. Och det är ju det här laget skickliga på i grunden. Men den stora skillnaden är ju jobbet som man lägger ner i forechecken, i sina hemgångar. Ger backarna möjligheter att stå upp på blå. Det är ett spel som Färjestad utvecklar jättemycket. Jag vet att man har pratat om det. Det blev bättre under Pennerbords tid. Men det har blivit bra mycket bättre under Metells tid i Färjestad. Självklart en faktor när det kommer in en ny tränare, huvudet skruvas till på alla spelare. Men han har ju också börjat coacha lite, tycker jag, med Tell. Tog bort lite byten från Daniel Wiksten här i lördag, satt in Lukas Forsell till exempel. Det gjorde inte Pennerborn lika på det sättet, utan här finns det kanske mer aktivitet. Man satt in Linus Johansson, gick ytter, Ejdsell gick center till exempel. Det är liksom en mer aktiv coachning.
Stanna till med den här Lucas Forsell. Han visste inte jag mycket om för bara en och en halv månad sedan. Jag tycker han har synts jättemycket när jag har sett honom varje gång.
Jag har hört väldigt mycket gott om honom. Vi har ju en liten lunchklubb här ibland på onsdagar där jag, Tollefsen, Micke Johansson och Sebastian Eriksson sitter och pratar om gamla minnen om att det var bättre förr. Men då är både Micke Johansson...
Hur mycket lögner kommer det runt det lunchbordet?
Ja, det är väl mest jag som står för det. Tänk då om jag hade vetat att jag hade haft det här rekordet i Timrå. Jag måste återgå till det som Victor Ledin tog. Jag hade inte behövt betala för en lunch. Det hade bara, men du vänta nu, du kan ta det. Jag har ju snabbaste målet i Timrås historia.
Exakt.
Nej då, men då har jag i alla fall haft lite uppdatering från både Micke Johansson och Tollefsen som är på juniorsidan i Färjestad, som har pratat jättemycket om Lucas Forsell. Färjestad har ju dåliga juniorer överlag, men just Lucas Forsell och några spelare där till. Och när han har spelat där, framförallt sista tiden under Penneborn när det var OS-spelarna var iväg, då var ju han riktigt vass. Jag tror han gjorde mål 3 matcher i rad. Han får med sig pucken, han är en spagett till kroppen, men han är duktig.
Men du, Leksand då, som ändå gör det här racet, de kommer från en riktigt jobbig vecka här nu. De torskar borta mot Linköping, torskar hemma mot Djurgården, torskar Färjestad hemma. En notering här från Tidig. Vikten av att ha en backcoach. Det är totalt haveri i Leksand sedan Hallberg försvann. Varför i hela? Han svär inte. Tar man ut målvakten med 4:30 kvar i 2-målsunderläge i powerplay, motståndarna kan ju bara nöta mot mål när man får chansen, vilket skedde mot Färjestad.
Ja, om vi börjar med det där powerplay. När man har powerplay så tycker jag det är tillräckligt bra läge. Då behöver man inte ta ut målvakten. 5-4 är, alltså det är inte så jättestor skillnad med 6-4. För du tränar sällan 6-4. Så att 5-4, det är ett bra läge. Men för att bara trycka på det här, det är alltså det här att man har två mindre ögon i form av när Fredrik Hallberg försvann. Och Fredrik Hallberg är ju... Han är ju en jobbig jäkel, förstår du vad jag menar? Han tar liksom inte skit, han diskuterar, han sätter emot, han ifrågasätter Björn Hellqvist. Han är på spelarna, ligg så med klubban, gör det, spelar ut på det sättet, han tjatar. Och när det tjatet försvinner, då infinner det sig ibland med erfarenhet en viss form av lättja i laget. Det blir inte lika noggrant kanske på träningen, inte lika noggrant på match. Och det där tycker jag sett i defensiven och framförallt spelet med puck. Där är man inte alls lika bra som man var tidigare under säsongen. Visst, spelare varit borta, självförtroende hit och dit. Men jag bortser inte gärna från det här med att Hallberg inte är kvar i båset eller att man inte har en backtränare överhuvudtaget.
Nej, men precis. Varför valde man inte att ta in någon när Hallberg ändå sjukskrev sig?
Hade man inte förhoppning att Malmö skulle sparka både Styv och Fagervall och att man då hade kunnat nypt Per Styv, eller?
Jo, det är definitivt att de troligen hade hoppats på att det skulle ske, och det hade säkert kunnat ske om Malmö hade hittat någon annan, så att säga.
Ja, men det är klart att de saknar någonting där. Jag tycker spelet med puck inte alls lika bra, offensiven, det hackar rejält. Och sen också, Björn Hellqvist pratar själv om det, han tycker inte att spelarna, de tävlar inte tillräckligt mycket. Och den här delen av säsongen, när man börjar prata i de termerna, alltså då är det rätt snett på det när det är så sent. Det är klart att de kan nypa en topp 6-plats, definitivt. Det är de, Örebro, Växjö, Färjestad, två av de lagen. De definitivt kan nypa den platsen, men jag har svårt att se det, för jag tycker inte spelet är tillräckligt bra.
Och den frågan som ändå har varit uppe här nu senaste tiden är ju Marek Hrivík. Hur har han trots allt kommit in i laget? Han var ju ute på en kant i någon match här, såg jag, i veckan som gick.
Ja, det var han ju med Ruohomaa, och han började matchen där också. Sen ändrade man lite. Nej, men han är inte alls lika bra som han var i fjol, Marek Hrivík. Tycker han inte ser lika trygg ut i spelet med puck. Han stod på blålinjen i powerplay där han gjorde det i fjol med framgång. Pucken studsade och hoppade lite. Det är inte alls lika dominant. Och jag var ju inne på att man skulle sätta då Hrivík med Verino och Camper för att flytta på Zachrisson. Men jag får väl ta tillbaka det, för jag kan säga, är det någon som är riktigt bra i Leksand just nu så är det Patrik Zachrisson.
Så frågan kvarstår av vilken plats han ska spela med, vilka han ska spela med i landslaget då?
Ja, just det, som vi hade förra veckan. Ja, men Patrik Zachrisson är faktiskt väldigt bra. Det är han som är liksom hjärta, lungor, och det är Leksand för mig nu. Visst, John Knuts, Martin Karlsson, men så fort du pratar om de spelarna så tycker jag det är ett underbetyg till resten av laget, för de ska ju liksom visa vägen på sitt sätt, men det är andra som ska liksom skina. Men Zachrisson är riktigt bra.
Jag tycker vi ska gå tillbaka lite grann till Färjestad då, för nu, de gjorde faktiskt en bra match i Luleå i veckan som gick, men fick ändå stryk mot Luleå. Luleå är det laget av topplagen som har bäst form just nu, Vad känner du kring Färjestad som ändå var nära hota Luleå där uppe i Luleå? Är de en liten dark horse här inför slutspelet?
Problemet blir ju att de kommer ju landa in då på en femte eller sjätte plats. Och då får man ju... Då får man ju trean eller fyran. Får man då...
Alltså Frölunda eller Skellefteå då?
Ja, exakt. Och de har ju haft jättesvårt, framförallt mot Skellefteå. De har haft svårt mot Luleå också. Så att i Färjestads del skulle man få Skellefteå i en kvart. Då tror jag, även om Skellefteå har en nedgående trend, det tror jag blir tufft. Skulle man få Frölunda, det är nästan en 50-50 match där. Men självklart har Färjestad höjt sig. Och där är en spelare som Theodor Lennström. Alltså han är på riktigt bra. Han är jättebra. Han var dominant mot Leksand till exempel. Tycker jag han var bra mot Örebro och Luleå den här veckan.
Ja, det var ju snack innan när Färjestad då tog honom att det var inte den typen av back de behövde. Men vad tycker du om hans spel i defensiven då, som det kanske pratades om att inte det var vad man behövde?
Nej, men han är fullt alltså bra i defensiven. Bra värderingar, bra avståndsbedömning med sin skridskoåkning, vågar stå upp på blålinjen. Han har växt rejält under fjolåret, den halva säsongen var i Nordamerika och i år i KL. Så att han är en fullfjädrad toppback definitivt, nu ingen snack om den saken.
Nu var jag inne och tog lite på Luleå här och vi har fått en fråga kring Luleå från Charlie Persson. Hur överlägsen är Linus Omark i SHL just nu? Eller inte just nu, hur överlägsen är han i SHL, punkt?
Den är högst befogad den frågan, Charlie, för att det Linus Omark visar upp just nu, det är dominant. Jag skulle vilja säga att här och nu så är det ingen spelare i SHL som är bättre än Linus Omark. Bara den här gångna veckan, jag menar tre egentligen av matchavgörande prestationer i form av bländande assistpoäng. Sättet han täcker pucken också. Jag menar, han jobbar hårt över hela banan som man måste göra i Luleå. Stå för spetsen, bra i egen zon, ligger rätt. Det måste vara rätt frustrerande för Linus Omark att oavsett vad han har presterat så ska han alltid bevisa någonting. Alltså det kommer, nej men du vet, han kommer hem, nu har han varit i Schweiz och KL, det kommer inte bara funka här. Nej, hade han spelat med Andreasson och Tyrväinen från början av säsongen så hade han gjort en 15 poäng till. Och då snackar vi, då är du uppe på nivå runt 70 poäng alltså. Alltså det är den
han har gjort 15 poäng de senaste 10 matcherna.
Ja, och jag menar, han, det är liksom, Kinnemin, det funkar inte riktigt. Han har inte den nivån för att spela med Linus Omark. Och Fröberg, det var väl okej. Men det är ju en växel till när Tyrväinen har kommit in och Andreasson är i sån sinnessjuk form.
Jag tycker att alla ska lyssna på det avsnittet som jag och mina kollegor, eller våra kollegor Adam och Johanna gjorde inför säsongen, där jag fick gissa Linus Omarks poängskörd inför säsongen.
Vad hade du då?
54 poäng.
Och vad ligger han på nu då?
50. Och på den här projected på Elite Prospect så går han exakt mot 54 poäng.
Ja, och jag sa ju faktiskt i Linus Omark att 40 var fullt godkänt. För man ska veta, i Luleå, alltså, Luleå är inget defensivt lag, men det är samtidigt, de är mer offensiva år än man varit tidigare, men det är inte ett lag som gör 4, 5, 6 mål per match. Så att jag trodde liksom, gör han 40 poäng så är det väldigt bra, men ja, hade han fått de här kedjekamraterna lite tidigare så hade det varit en 65-70 poäng. Och då förstår du alltså historiskt vilka nivåer vi pratar om.
Det är Per Ahlbrandt-nivå. Hade han 71 poäng, var det i Linköping eller var det i Luleå han hade så många? Det var Linköping, va?
Linköping, ja. Det är Linus Claesson som har poängrekordet i Luleå för en säsong. Och Bud Holloway har ju haft över 70 också. Men det omöjliga rekordet Håkan Lobs, det kommer ju fortsatt stå sig såklart.
Du, jag var inne där på Frölunda och Skellefteå att de nu har bränt topp två. Att det blir ett race mellan Luleå och Rögle. Håller du med om det eller?
Det är jag enig i synnerhet då sen Skellefteå torskade mot Linköping i söndags. Då blir det tufft. Frölunda hade också förlorat mot Malmö, men Frölunda, de har inte riktigt den, tycker jag, nivån, jämnheten, högsta nivån, absolut, men inte den jämnheten som Rögle och Luleå har visat upp. Skellefteå dalat rejält. Jag tror att den här svackan i form av att man hade rätt många sjuka, jag tror det har tagit rätt hårt på dem. Inte alls den samma krämen och energin som jag sett tidigare under säsongen. Så den formsvackan är lite oroväckande.
Robert Olsson var riktigt, riktigt förbannad efter förlusten mot Linköping. Tror du han är orolig inför slutspelet?
Jag tror han känner en viss form av oro. Han har en förståelse för att han vet att många spelare är inte liksom fysiskt toppslag. Han vittnade själv om det när vi pratade lite inför matchen där när jag var uppe mot Luleå, att man ser på träningen att en del spelare, de har inte samma energi och ork som tidigare. Men det är såklart, han använder inte det som ursäkter, utan det gäller ju bara att hitta en väg framåt nu och få igång mer spelare och hoppas att de kurerar sig. Men det är klart att den negativa formen när man går in i ett slutspel, det är väldigt oroväckande, absolut.
Men jag skulle vilja rikta ett stort grattis till Brynäs som är klara för SHL-spel nästa säsong.
Det har slagit fast sen länge sedan. Varför tar du ut det nu? Det sa vi väl för en och en halv, två månader sedan.
ja, det gjorde vi. Och sen har vi vacklat 8 gånger sedan dess. Du, Alex har en fråga, eller han vill säga följande. Han tycker vi ska ge lite kärlek till Noel Gunler. Han har gått under radarn med 13 mål så här långt och han är fortfarande bara 20 år. Det är inte många spelare som i den åldern redan visat sig vara en så grym målskytt i den här ligan.
Nej, ja, både, alltså Gunler har ju den här förmågan att kunna göra mål, men också vara helt osynlig, nästan se, jag ska inte säga rädd ut, men på gränsen till att man säger, oh, där vill inte han gå in i den situationen, vilket gör att man hela tiden har en känsla av att det borde finnas mer, eller nej, finns det något mer så? Men ändå 13 mål, och han gjorde ju faktiskt kanske allra viktigaste målet. Det var ju 2-1 målen mot Rögle, matchavgörande i lördags. Det gav ju andrum, och jag menar, hade man förlorat mot Rögle i lördags så hade man inte vunnit mot Oskarshamn till exempel i söndags. Nu har man ju haft en stark vecka och säkrat det där nya kontraktet, och det är väl bara, som du säger, instämma och gratulera dem.
Och Brynäs sitter ju i en situation där man kanske är den klubben som har färst antal kontrakt som gäller för nästa säsong. Utan man har många utgående som man kan göra rätt mycket i sin trupp. Jag tycker Noel Gunler är en sån man ska fortsätta satsa vidare på. Han är född 01 och ja, jag hör att det finns en positiv dialog mellan dem. Så jag tror det kommer att lösa sig. Men vad säger du i övrigt? Vad finns det mer att göra i truppen som du ser det?
Jag till att börja med bara gratulera Johan Alsén, sportchefen där. Han har alltså 13 utgående kontrakt plus 2. Det betyder att Genoway har ett plus 1 och Müller har ett plus 1. Jag tänker väl att Genoway, det borde väl vara hans option om han vill vara kvar eller inte. Jag förutsätter att Müller är att det är Brynäs option om han ska vara kvar eller inte. Vilket betyder att du har 14 utgående kontrakt. Du har 6 backar utgående kontrakt. Du har Julius Bergman, du har Theo Lindsten, unga spelaren där, fina talangen. Du har Simon Bertilsson och då Genoway på kontrakt. Du har enorma möjligheter också uppe bland forwards. Så att det öppnar ju upp för att kunna liksom förändra Brynäs.
Det man också ska väga in där är ju att det är rätt dyra kontrakt också som de har på avtal. Bertilsson är ju dyrt, Genoway är ju förmodat dyrt, Rudin är dyrt, Scott är dyrt. Så att det är inte så att de har en uppsjö av pengar och börjar lasta in på en massa spelare heller. Det måste man också väga in i det.
Ja, det betyder ju att man måste fynda lite. Man måste in på fyndhörnan och hitta spelare. Och låt mig presentera en spaning, en ny spelare i Brynäs säsongen 22-23.
Oj, det här lät intressant.
Ja, men du vet, jag har ju vurma för en viss Rögleback som har kommit lite i kläm där. Han spelade mot Brynäs i söndag, spelade 10 minuter. Vet du vad jag pratar om?
Nej, faktiskt inte.
Samuel Johannesson. Jag har ju pratat om
honom
tidigare.
Ja, men slog vi inte fast att han skulle vara kvar i Rögle för ett par veckor
Nej,
sedan?
Nej, det var väl du som gjorde. Men nu har du återigen hamnat i en situation där han är sjunde, åttonde back. Framförallt åttonde back utanför laget. Om går de in i slutspel, Samuel Johansson tillbaka, så kommer inte Samuel Johannesson spela. Han i Brynäs. Det finns en så här fråga. Är Brynäs en klubb som utvecklar spelarna? Är en där du kan utveckla en spelande back? Jag är inte helt säker på det. Men för Brynäs del att plocka in en född 0-0, en back som kan passa pucken, en rightare med enorm potential, en back som de inte har i dagens trupp i form av Bergman och Björk som är rightare. Alltså det här är en back som skulle kunna bli ganska unik för dem. Till en liksom en rätt hyfsad peng, kanske någon viss form av poängbonus. Jag säger så här, om de skulle landa in honom, nu vet jag inte ens om de är intresserade. Han kanske har för länge med Brynäs eller för länge med Rögle. Men han är en back som skulle kunna göra 25-30 poäng nästa år. Garanterat.
Senast var en back från 0431-området i Gävle. Det var väl när Daniel Johansson var där ett tag. Just. Eller Daniel Glimmervall som han Glimmervall. Heter.
Men nej, det är en spelare som... Alltså det vore ju ett fynd för Brynäs att kunna plocka in en right back som kan spela pucken, som kan driva spelet framåt, som kan ta steg och bli liksom en toppback. Jag ser framför mig att du skulle kunna ha honom och Simon Bertilsson ett första, kanske till och med, eller andra eller till och med första backpar nu när man ska renovera om hela laget. Så att, ja, där har jag ett tips, helt gratis faktiskt i all välmening till Johan Alsén. Plocka honom, Samuel Johannesson, 25 poäng. Garanterat kommer han spela in nästa år.
Känn pressen. Efter Linköpings seger mot Skellefteå, kan vi räkna in Linköping också som ett av de klara lagen, tycker du?
Den, alltså vilken seger. Vilken seger. Jag skrev det på Twitter inför tredje perioden där att det var nog Linköpings viktigaste period den här säsongen. Med tanke på att, jag menar, hade... förlust där och den negativa trenden, då förlorar mot Malmö. Men nu summerar man veckan. Man tog alltså 6 av 9 poäng. 6 av 9 poäng. Och sen att man förlorar med 7-0 borta mot Malmö. Ja, det har väl mindre betydelse.
Och faktiskt, när man tänker på det och alla, när lag har haft sådana stortorskar, du vet ju vad som hände när Färjestad hade förlorat stort hemma mot Skellefteå. Man åkte upp och slog Brynäs i Gävle. Man såg ändå det framför sig komma här, att eller att de skulle göra en bra match, för jag tror han har piskat upp dem ordentligt, Claes Östman, efter det som hände i Malmö.
Men jag vet inte med Linköping. Det är ett lag du inte vet någonting om. Det är ett, liksom, ett jäkla medgångslag ibland, och ibland spelar de bra. Alltså de hade lika gärna kunnat förlora med 8. Jag såg inga sådana tendenser att de skulle bara följa upp med en bra match. De varit lite styva i korken, gjorde en jättefin match mot Leksand hemma där, vinner 4-0 och så åker ner. Man har faktiskt ingen aning med Linköping.
Nej, så är det. De gick i alla fall 7-7 i mål under veckan och tog 6 poäng.
Ja, det får man vara nöjd med och skaffa sig en bra sits inför fortsättningen. Det betyder ju, vi kommer ses nere i Malmö på tisdag, du och jag, när det är Malmö mot Djurgården. Och vi kan väl slå fast det, för, alltså ska matchen inte göra. Men det är en match som Djurgården måste vinna, annars är man borta, va?
Ja, men det känns så. Och jag ser framför mig en situation. Vad kommer hända om det står 2-2 i matchen och det är en minut kvar och det är tek i Malmö zon? Ska man plocka keepern då för att gå för 3 poäng när man faktiskt bara skulle ha 1 poäng med sig, för de behöver ju 3 poäng?
Det beror ju lite på också hur det går. Ikväll så möts ju Timrå och Luleå till exempel. Det beror ju lite på hur det går i den matchen. Skulle Luleå vinna där, formstarkt Luleå mot Timrå, då är Timrå helt borta. Det spelar väl in lite i det beslutet, men det kan ju bli en, ur många aspekter, så otroligt intressant. Fagervall tillbaka i Malmö Arena, bara en sån sak.
Ja, men verkligen. Fredrik Karlsson har en fråga på tal om Fagervall där. När Malmö analyseras före och efter Fagervall så sker det alltid med matcherna under OS på Kollars sida, så att säga. Halva försvaret var ju borta då. Räknar man från att när danskarna kom hem och framåt så är det svårt att säga annat än succé. Allt är bättre, så visst är det rätt att, var det rätt att låta honom gå?
Ja, alltså rätt, ja, det återstår väl att se. Ja, med det här, om Malmö lyckas fortsätta på den här fina trenden som man har haft de 5 senaste matcherna och fortsätta där och kanske till och med spurta sig in i ett slutspel, ja, det är klart att det var rätt. Men jag vidhåller fortfarande att Fagervall är en bra tränare, men Fagervall kanske inte var rätt för Malmö. Fagervall är rätt för Djurgården, vi får väl se det så kanske.
Ja, nej men exakt. Och jag tror att Fagervall hade gjort resan med Malmö en gång när det var tufft förra säsongen. Han gjorde ju ett fantastiskt jobb förra säsongen med Malmö, så att jag tycker det är lite för svart eller vitt att slå fast att det beror på tränaren också. Visst, Kolla har säkert haft en del i att sätta hierarkin i laget och så vidare.
Ja, men det är ju en match som, alltså, den sticker ut just... just tyngd i den matchen. Djurgården som har spurta. Det här visar ju ändå hur, liksom, när du har det här skaff, eller när du har satt i den positionen. Timrå har gjort det bra, Djurgården har gjort det bra. Poäng. Och så förlorar man mot Örebro och så vinner Malmö där mot Frölunda. Då man ner i den skiten igen, liksom. Och så nu måste man upp igen och vinna mot Malmö. Man måste nästan gå rent, Djurgården.
Ja, men de måste gå rent, så är det faktiskt. Det finns inget annat för Djurgården.
Nej, och jag menar, nu, visst, de har spurtat. Men det kan ju också bli den här att man har spurtat, och så faller man sista matchen till exempel borta mot Oskarshamn. Och luften går ut. Och så ska man in i ett kval. tidigare var det ju så här att nu ska vi spela bra för att förbereda oss för kval. Nu har man ju spurtat och gjort det otroligt bra, men det kan ju också bli nästan att luften går ut lite där. Så det är en jäkla balansgång det där.
Ja, men det gäller egentligen lite grann samma sak med Timrå. Kanske luften gick ur dem lite grann när man förlorade dubbelmötet mot Djurgården och Oskarshamn då i lördags.
Ja, och så har man en tuff match ikväll också. Så att Timrå, det blir ju lite samma. Jag läste ditt sillrum där i torsdags. Jag gör det ofta med nyfikenhet. Och då nämnde du att det var ju Anton Wedin och det var Emil Pettersson utöver då Anton Lander som skulle till Timrå. Då hamnar ju nästan i en sits på samma sätt som man var sist man var uppe. Då hade man väl Johan Fransson, Jesper Frödén klara på kontrakt och så åkte man ut och fick börja om. Det gjorde man visserligen bra, men nu sitter man i den positionen igen att skulle man hålla sig kvar Timrå på samma sätt som Djurgården de håller sig kvar, alltså kanske i Djurgården ännu större utsträckning. Det kan ju bli två riktigt bra lag nästa år om de håller sig kvar.
Ja, nej, men exakt. När det gäller Djurgården så är väl i alla fall Kryger och Brodin tror jag kommer att köra oavsett. I alla fall en av dem har väl redan hintat om att det gäller, va?
Ja, det är Brodin som det gäller i Hockeyallsvenskan, men det får vi se hur det blir med Kryger. Men det skulle inte förvåna mig om han då skulle vara med på den resan och ta Djurgården tillbaka. Men de skulle kunna landa in Olle Alsing, ja, vi har ju pratat om tidigare, de skulle kunna landa in många bra spelare om de håller sig kvar.
Men en sån som Anton Lander, han är född 91, han fyller 31 år i år. Skulle han vara en sån som går han ner och spelar hockeyallsvenskan som Nej. Du ser det?
Nej, Anton Lander, han vill vinna. Liksom. Då är han kvar i ett Zug som är topplag i den schweiziska ligan och försöker vinna. De kommer ju gå långt den här säsongen, ha chans nästa år också om nu inte Timrå håller sig kvar. Så att jag har svårt att se att Anton Lander, då ser jag större chans att Kryger skulle spela i hockeyallsvenskan med Djurgården än Lander med Timrå i hockeyallsvenskan.
Men de har i alla fall fler spelare som är klara. Jag har sett Nubben hinta i någon chatt också som Timrå hade om att han hade spelare klara. Och där är ju en finsk back som jag har hört är klar för Timrå. En som de har värvat från TPS Åbo som heter Elmeri Eronen.
Eronen, det är ett namn. Det finns ju någon Eronen. Det är ingen släkting till den här Eronen som
ja,
var
men
i film.
Är det inte? Jag tror det är Kimmo Eronens son, va?
Okej, okay, just det. Men han har ju lite landsklamper för Finland.
Ja, exakt. Han är född 95, en rightback, spelskicklig, rör sig bra. Jag fick lite rapport om att det skulle kunna bli eventuellt lite problem med tempot i SHL för honom, men det återstår väl att se. Först och främst ska ju Timrå klara sig för att det ska bli av, men vad jag förstått är han klar. Och om man tänker att det är en spelskicklig rightback, är det vad Timrå behöver till nästa säsong? Är det ett... Alltså en bricka som de inte har idag, tycker du?
Det är det ju till viss del. De har ju Filip Westerlund som en right back då till exempel. Men de har ju Laledja. Sejak har inte varit så bra som man kanske hade hoppats på från Timrå håll. Men får man behålla Laledja, du har Per Svens. Alltså, det är klart att en sån spelare potentiellt skulle kunna höja dem det offensiva spelet med sin puckskicklighet. Om det är nu, som du säger, den typen av spelare.
Vi har en fråga också från Stefan Jarl och jag noterade på hans Twitterprofil att han jobbar som team manager för Smederna i Speedway. Lite roligt jobb där faktiskt och verkar ruggigt hockeyintresserad. Han skriver så här: det känns superklart med Djurgården och Timrå i kval. Vilka överlever och varför? Ska vi hålla lite på den en vecka till vi vet?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Det är ju, med tanke på tisdagens match mellan Malmö och Djurgården så kan ju fortfarande mycket hända. Så att vi håller på den Stefan Jarl här en vecka till.
Ja, vi får lova att återkomma där. För en grej som inte alls har återkommit med var ju att vi skickade ut en fråga precis i slutet av ett avsnitt för, vad kan det vara, 3 veckor sedan. Det var då när vi spelade in tillsammans i Karlstad och jag hade kört igenom Lesjöfors på natten.
Du fick feeling då på Lesjöfors.
Ja, men precis. Vi har inte återkommit någon och jag vet att vår trogna lyssnare Stefan Hansson har kommit till oss. Vad hände med det där egentligen? Och var det ingen som hörde av sig? Och då kan jag säga att det var faktiskt flera stycken som hörde av sig. Det var dock ingen boende i Lesjöfors, men det var ju flera stycken som hade lite släktingar och sånt. Det var någon som vurmade rätt hårt för det faktiskt. Att det är faktiskt väldigt vackert och sådär. Det är bara ni turister som bara ser det gråa och trista längs med Riksväg 26.
Nej, men herre, jag har ju gått i Trollskogen där. Det finns ju en jättefin led, en Trollskogen där som jag har gått med mina barn. Så att det är Lesjöfors, det är inte bara 26an, det finns så otroligt mycket mer. Det finns en Coop också.
Ja, precis. Så det finns lite annat också, smått och gott. Du är säkert så gammal så du skulle kunna ha gått på bandy där också.
Nej, det är jag inte. Men det är ett gammalt bandymecka.
Ja, du var så snabb ifrån Linköping, så vi tar en fråga där som jag snappade upp där från Rickard. Han skriver så här: jag gillar Claes Östman som person, men faktum är att LHC återigen är ett bottenlag. Inte mycket om ens något bättre nu än vad det var för ett år sedan. Var det rätt att förlänga redan nu?
Ja, det tycker jag. Jag tror man måste ha en långsiktighet nu. Man har ju, som du tidigare avslöjade, att man skulle plocka in Jeff Jakobs från Oskarshamn, Claes Östman, det har Jeron Dahlgren. Nu måste liksom bygga ett ledarteam, och jag tycker att Claes Östman har gjort det bra. Visst, Linköping är inget lag som... att om de undviker kval, då tycker jag man har gjort det som man kunde förvänta av dem. Skulle de dessutom ta sig till slutspel, så har man gjort det väldigt bra. Jag tycker det är helt rätt att behålla Claes Östman och bygga runt honom framöver också.
Och vi kan väl slå fast att för oss finns det bara en Jakobs efter helgens bravado på Mello. Hon heter väl Jacobs i efternamn. För oss finns det bara Jeff Jakobs.
Ja, det är sant. Du, när vi ändå är inne på frågor här. Det har dykt upp massa frågor om Frölunda. Och du såg ju Frölunda i lördags mot Malmö. Jag såg Frölunda i torsdags mot Växjö. Det har dykt upp frågor. Om då, tror du Roger Rönnberg överlever en kvartsfinalförlust, eller är det dags för honom att lämna Frölunda? Och en annan fråga som har också dykt upp i flödet: varför är Frölunda som sämst när det gäller?
Om vi börjar med den första där, så definitivt att han kommer att överleva, för man får ändå bära med sig att Frölunda har gjort det bättre i år än de har gjort de senaste två säsongerna. Jag tycker ändå Frölunda är lite grann på uppgång igen, och han har ett kontrakt till 2025, och jag kan inte se att Frölunda ska hitta en bättre tränare i dagsläget. Och Roger älskar Frölunda, Frölunda älskar Roger, han har satt ihop sin stab och allting, och Ryan Lash och de här älskar honom, Joel älskar honom, så att jag ser inte att Roger försvinner överhuvudtaget.
Nej, det var Häcke som hade ställt en av de frågorna bland annat, och 1944 som också har ställt samma fråga. Men Frölunda är en av de mest svåranalyserade lagen, för att liksom se de första 15 minuterna man gör mot Malmö i lördags, det är liksom, det är bländande hockey. Då är det ju så här: idag kommer Malmö få problem. Det tror jag alla kände. Samma sak var det mot Växjö. Och vips i andra perioden så ledde Växjö med 3-1. Och bara, vad hände här? Och så gör Frölunda upp, går de upp till 4-3. Men, och så blir det 4. Alltså, de är väldigt svåra. I sina bästa perioder är de väldigt bra. Men i de perioderna de inte är bra, så är de för dåliga. Det är så ojämnt i spelet, vilket gör att man blir väldigt beroende av att få bli effektiva under de här bra perioderna.
Ja, och de följer igenom väldigt snabbt där mot Malmö. Marcus Sylvegård gjorde bort det, Morsak och Borgman i mittzon och spelade fram till Boma, och så stod det 1-1 snabbt där, och sen så tog det 9 sekunder, så var det 1-2 på tavlan, och redan där kändes det som att Frölunda hade gått ner sig 20% i matchen bara efter de situationerna där. Det är tävlingsdags, vi har kommit till 100 avsnittet, och nu blir det en liten ny frågeform här. Det blir 5 frågor till dig, du har chansen på 5 poäng, och det kommer bli 5 helt olika frågor med lite tema på vad vi har gjort här de här senaste 99 avsnitten.
Oj, okej. Okay,
så vi kör igång, så du får vara beredd med penna och papper här, för att nu har jag 5 frågor till dig. Så vi kör igång.
Jag är redo.
Fråga nummer 1. Vilka 2 lag spelade SM-final den säsongen vi satte igång podden? Fråga nummer 2. Ge mig 3 namn i poängligan topp 10 den säsongen.
Den säsongen vi startade podden?
Ja, exakt. Mm. 3 namn i poängligan topp 10.
Ja.
Och sen så vill jag ha... och sen så ska vi se här. Fråga nummer 3. Oskar Möller var inte ett av de namnen, det kan jag ge dig, för han var nummer 11 i poängligan den säsongen, så blev topp 10. Men hur många poäng gjorde han den säsongen? Och här ger jag dig en felmarginal på plus minus 3.
Oj, okej, tack för den.
Och fråga nummer 4, på tal om lagkapten, vilken SHL-lagkapten var med i rubriken på vårt första poddavsnitt?
Den kan jag.
Och sist, vilket datum släppte vi den första podden? Och här får du också plus minus på 3 dagar.
Då är första, vilka som spelade SM-final det året vi startade podden.
Ja.
Det var ju Luleå som vann den SM-finalen mot Rögle i tärningsslutspelet.
Ja, riktigt imponerande. Riktigt imponerande. Det var bra där. Riktigt bra.
det finns ju faktiskt, om vi ska vara ärliga, så finns det ju faktiskt en pokal också som är ännu inte utdelad till Luleå. Du köpte ju en tärningspokal, inte sant?
Ja, men exakt. Vi får se om det blir tillfälle eller om den passar så bra i min bokhylla. Så får vi se om det blir tillfälle att dela ut den. Det är klart att de ska ha den. Och sen så skulle vi ha tre namn i den här poängligan den säsongen också.
Ja, men det är lätt. Det är ju hur lätt som helst. Det var ju Marcus Nilsson etta, Cody Curran tvåa. Oh, då, vad hade vi mer där? Lash var i Frölunda, såklart.
Då har du satt topp tre där då.
Topp tre. Men Cody Curran vet jag var tvåa, Marcus Nilsson etta. Då var Lash trea då.
Ja, du satte tre namn där. Snyggt, riktigt snyggt.
Och Oskar Möller var inte topp 10 alltså.
Nej, han var 11 i poängligan och då vill jag veta hur många poäng han gjorde och jag ger dig alltså en marginal på plus minus 3.
Jag vet att Cody Curran gjorde 49 som tvåa. Kan vi ta av 9, ta av 10, 39. Då gjorde väl han 42, 30. Vi säger 39 då, Oskar Möller.
Han gjorde 37 så du får rätt på felmarginalen där med 2.
Snyggt. Ja, tack. Vad hade vi sen?
Och så den här lagkaptenen som var avsnittsnamnet i vårt första avsnitt.
Vi började ju och liksom lockade in göteborgarna i vår podd, Sanny och Svensson-podden, genom att hylla Joel Lundqvist.
Exakt, bra. Och sist då, vilket datum släppte vi den första podden?
Jag vet ju att det var upptaktsträffen då som vi träffades i Stockholm och efter det så åkte vi och spelade in den podden på Expressenhuset. Så jag tänker att det måste ha varit någon gång, kan det ha varit 9 september?
9 september ditt svar?
Det är mitt svar.
13 september, så du föll där på en då.
Okej.
För det var plus 4. Ja, men 4 poäng fick du på den här specialartävlingen. Tycker jag att jag gjorde riktigt bra.
Men härligt. Men tänk att vi har kört 100 avsnitt nu. Det är ju helt underbart. Och tack för att ni har varit med och lyssnat alla de här avsnitten och kommit med alltså hur många tusentals frågor och tips på nummer och allting. Vilket engagemang det har varit från er. Och det gör det så jäkla roligt. Det låter så smörigt när man säger så här. Men det gör det så jäkla roligt att göra den här podden.
Ja, men exakt. Och vi kan väl avslöja att vi har satt lite press på vår chef här under veckan som gått att vi ska köra dubbla avsnitt i april månad det här året också, va?
Press upp. Det är ju du som har pressat honom. Jag skrev ett enda meddelande till honom.
Ja, vad var det? Det var någonting med öppna plånboken eller money? Nej. Någonting.
Show me the money. Ja, du skötte förhandlingen och jag svarade bara show me the money.
Ja, och det verkar som att det ändå gick hem. Han sa att det nog var lösbart. Så, ja. Så rer han inte ut det här nu, Kalle, så tycker jag ni ska gnälla på honom.
Ja, nej, men vi har väl förhoppning att vi ska komma ut med två poddare i veckan här när slutspelet drar igång som i fjol. Det händer ju så himla mycket och då blir det ju rätt snålt med en podd. Så att förhoppningen är måndagar torsdagar likt det var i fjol.
Exakt. Och med det löftet, ska vi kalla det löftet, så tackar vi för
kravet
till chefen. Så tackar vi för att ni har lyssnat även denna gången allihopa där ute, så hörs vi igen om en vecka.
Och kom ihåg, 101, tänk efter redan nu. Gnugga era geniknölar. Varför knippar ni med 101? Vem har gjort 100 på en poäng? Vem har plus minus 101 genom sin karriär? Und so weiter, und so weiter. Fundera, så hörs vi igen om en vecka.
Puss och kram.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.